på en kurs eller konferens av det här slaget där vi talar om att försvara tron, så kommer man inte undan den här frågan om Gud och det onda. Den genom tiderna kanske största invändningen mot kristen tro. Och det här kommer alltså att vara ämne för den närmaste timmen. Men det är ju inget sprittande ämne direkt, utan ett allvarligt ämne som också kan kännas tungt för en del. Inte desto mindre är det viktigt att tala om ondskans och lidandets relation till Gud. Men låt oss be att det ska kunna bli till nytta och uppbyggelse och kanske till och med uppmuntran för oss. Och att det som Gud vill ha sagt ska bli sagt idag. Herre, vi ber att du skulle leda oss, upplysa oss och ge oss ett hopp. Så att vi inte förtvivlar när vi konfronteras med ondska och lidande. Vi ber också om beskydd och tröst. Om det finns sånt som inte är från dig, så ber vi att det ska glömmas bort. Men att det som är fött av dig ska få bli till välsignelse för oss. Amen. Det kan inte finnas någon Gud på grund av all den ondska som finns i världen. Jag kan inte tro på en Gud som tillåter lidande. En god och allsmäktig Gud skulle utplåna ondskan och lidandet. Ja, sådana här kommentarer kan vi ibland stöta på när människor vill ge en förklaring till varför de inte kan eller vill omfatta den kristna tron. Ibland sägs det att det finns flera argument för Guds existens. Och dem gick ju vi igenom lite igår här med Henrik Peré. Men att det egentligen finns bara ett allvarligt argument emot. Nämligen just ondskans problem eller teodicéproblemet, som är den klassiska benämningen. Argumentet om världens ondska och människors lidande återkommer ständigt hos dem som vill försöka motbevisa Guds existens. Och är alltså det genom tiderna viktigaste argumentet mot tron på en högre makt. Det kan finnas olika orsaker till de reaktioner som jag just nämnde. Jag tror att det är i huvudsak två orsaker. Det kan för det första handla om att man har upplevt en djup personlig nöd eller bevittnat sådana tragedier eller grymheter att man helt enkelt tycker sig ha svårt att tro på en god och allsmäktig Gud. Vi hörde igår här hur Henrik Peré berättade om den här gängledaren som hade mist sin bror i en brand, men som ändå senare kom och bad om förbön. Jag minns också till exempel att jag en gång hörde en man som hade överlevt Auschwitz, men som hade förlorat många familjemedlemmar där. Och som sa att han efter det inte kunde tro på en god Gud. Sådana människor vill inte ha något att göra med en Gud som de anser låtit dem själva eller andra lida så fruktansvärt. Det kanske nog på ett ytligt mänskligt plan skulle vilja tro, men upplever att det inte kan. När vi möter sådana här människor ska vi inte i första hand försöka komma med några intellektuella argument och övertygelser, så att säga från oben, utan då är det vår uppgift att som kristna vara ödmjuka, att lyssna och försöka trösta. Kanske kan det i ett senare skede öppnas en möjlighet att presentera en annan gudsbild för dem. Men jag tror också att det för det andra kan handla om att man helt enkelt vill ta avstånd från tron av någon orsak. Kanske och ofta av moraliska skäl. Man vill fortsätta leva på ett sådant sätt som man anar står i strid med en kristen livsstil. Sätta sig själv i centrum och så vidare. Man är rädd för att Gud vill ta bort något man vill behålla. Som just sin livsstil, bekvämlighet, karriär, status eller någonting annat som man värdesätter. Man är alltså rädd för vad en överlåtelse skulle kosta. Det kan också handla om en rädsla för vad Gud, om han nu finns, skulle ställa till med i ens liv om man tillät honom ta kontrollen. För tänk om hemska tanke, han sände mig som missionär till något u-land. Eller tvinga mig att bli nunna i något gudsförgetet kloster. Eller något annat oattraktivt. Då kan det ofta vara så att man hänvisar till intellektuella argument för sin tro. Otro. Man säger att man inte kan tro. Men egentligen handlar det om att man inte vill tro. I grunden finns här förstås människans naturliga uppror mot och bortvändhet från Gud. En som är väldigt ärlig med det här är Thomas Nagel, en av de mera namnkunniga och kanske också mera seriösa ateisterna i vår tid. Läs vad han skriver. Jag vill att ateismen ska vara sann och oroas av det faktum att en del av de mest intelligenta och välinformerade människor jag känner är religiöst troende. Det är inte bara det att jag inte tror på Gud och naturligtvis hoppas att jag har rätt i min tro. Det är det att jag hoppas att det inte finns någon Gud. Jag vill inte att det ska finnas någon Gud. Jag vill inte att universum ska vara sådan. Det intellektuella problemet med ondskan är då ett tacksamt argument att ta till. Men egentligen är det alltså ett svepskäl för att hålla Gud och tron på avstånd. Och i dessa fall så tror jag att ens argument behöver granskas och utmanas. När vi möter sådana här argument så har vi rätt att svara och argumentera för det vi tror på. Vi kan så att säga försöka lyfta bort de intellektuella hindren och visa att problemen faktiskt ligger på ett annat plan. Men ofta är ondskan och lidandet inte heller så lätt att hantera för oss kristna. Det här kan leda till ett gnagande tvivel på Guds godhet hos redan troende. Ett tvivel som man kanske inte alltid vågar uttala. Och också i det fallet kan det vara bra att granska och bemöta de intellektuella argumenten för att undanröja hindren. Jag och många med mig hävdar nämligen att den kristna tron har meningsfulla och sammanhängande svar också i fråga om ondska och lidande i världen. Och det det som vi ska titta lite närmare på nu, den här närmaste timmen. Låt oss börja med att göra en viktig distinktion. Ofta klumpar vi ihop begreppet ondskans eller det ondas problem med begreppet lidandets problem. Men dessa båda begrepp beskriver alltså olika saker. Ondskans problem är intellektuellt. Hur får man det att gå ihop tankemässigt? Medan lidandets problem är existentiellt och emotionellt. Varför drabbas just jag? Just nu och på detta sätt. Vi ska återkomma till lidandets problem. Men först ska vi fundera vidare kring ondskans eller det ondas problem. Alla vet vi att ondskan är en realitet i vår värld. Vi behöver bara öppna en tidning, knäppa på radion, tvn eller datorn så överväldigas vi lätt av det onda som sker ute i världen men också i vårt eget land. Det finns ondska i både större och mindre grad och på olika plan. Ofta när vi talar om ondskan så syftar vi på mänsklig ondska och menar då att det är människor som är ondskans subjekt, det vill säga ansvariga för det onda. Och då tänker vi till exempel på sånt som våld, svek, bedrägerier, svartsjuka, avundsjuka etc. Men man kan också tala om så kallad naturlig ondska som inte direkt har ett mänskligt subjekt. Och då kunde man nämna naturkatastrofer, sjukdomar, epidemier, olyckor etc. Jag ska återkomma till det här lite grundligare. Vi har lärt oss att vår Gud är en god Gud som vill det bästa för sina barn. Samtidigt har vi lärt oss att han är allsmäktig. Men det här verkar ju inte riktigt gå ihop. För om nu Gud är både god och allsmäktig, så hur kan det då finnas så mycket ont och så mycket lidande i världen? För många icke-kristna är det här som sagt det avgörande argumentet för att förneka Guds existens. Också många kristna ställer sig alltså den frågan, även om som jag nämnde man inte alltid vågar ge uttryck för den offentligt. Kanske är det en fråga som legat och gnagt i det undermedvetna i många år utan att få något svar. När ondskans problem anförs som ett argument mot Guds existens så ser det ut ungefär så här. Om Gud är god, vill han utplåna det onda? Om Gud är allsmäktig, kan han utplåna det onda? Men det onda är inte utplånat. Slutsats. Därför finns det ingen god och allsmäktig Gud. Alternativt så är Gud inte både allsmäktig och god. Vi ska återkomma till det här argumentet. Men låt oss först se vad vi kan identifiera för orsaker och förklaringar till det onda i världen. Åtminstone tre saker verkar vara viktiga. Det första hänför sig till det fysiska eller skapelseplanet. Det andra hänför sig till det själsliga planet, det vill säga tankens, känslornas och viljans plan. Och den tredje till det som vi kunde kalla för det andliga eller översinnliga planet. För det första så är det så att mycket av det som vi uppfattar som ont, såsom olyckor av olika slag, beror på att all materia har en viss begränsning. Allt som Gud har skapat är mindre än honom själv, vilket med nödvändighet medför ofullkomlighet och begränsningar. Varje skapat element måste till exempel ha en begränsad uppsättning egenskaper som utesluter möjligheten av andra egenskaper som inte stämmer överens med dessa. Vi kan exempelvis tänka på en sten. För att vi ska kunna stå på den eller använda den som en del av en husgrund så måste den vara hård för att kunna bära vår eller husets tyngd. Men det här innebär samtidigt att vi kan skada oss på den om vi stöter oss på den eller om den skulle råka falla ner på oss. Det livsviktiga vattnet som släcker vår törst måste för att kunna drickas ha en viss täthet. Vilket samtidigt innebär att vi inte kan andas det och därigenom också kan dränkas i det om vi har otur. Och exemplen kunde här mångfaldigas. Det är beroendeförhållanden som finns mellan olika egenskaper och som gör det möjligt för oss att leva i den här världen kan under vissa förhållanden också verka till vår nackdel. Varje positiv egenskap i skapelsen har därför också en potentiellt negativ motsvarighet. Det här är en delförklaring till det vi upplever som ont, men som inte nödvändigtvis talar emot tron på en god skapare. För det andra har vi redan berört lite det här. Så tror jag att de flesta håller med om att en mycket stor del av världens onda och det lidande och den smärta som vi kan observera och erfara har sitt ursprung i människors personliga ondska och själviskhet. Det här gäller till exempel rovdriften av vår planet. Exempelvis kunde mycket av det lidande som orsakas av naturkatastrofer minskas om människorna vore goda. Skövlandet av skog har på många håll gett upphov till ofruktbar öken som ökar fattigdomen genom att beröva människor deras odlingsmarker. Det krympande ozonlagret som medför ökad farlig bestrålning. Det krympande ozonlagret som medför ökad och farlig bestrålning är också en frukt av människans ovarsamhet. Och det här gäller till exempel också svältkatastroferna. Med en jämnare fördelning av jordens naturtillgångar skulle antagligen jordens alla invånare kunna äta sig mätta. Även många översvämningar har sitt ursprung i att människor varit vårdslösa mot miljön. Många olyckor kunde förebyggas och skadorna minskas om myndigheterna ingrep för att förhindra det onda. Mycket av världens ondska beror alltså på människans inneboende ondska och hennes själviskhet, girighet och bekvämlighet. Jag tror att så här långt kan också icke-troende människor rätt långt hålla med i resonemangen. Men nu kommer vi osökt in på den tredje och viktigaste orsaken till det onda. Och det är en orsak som mannen på gatan har svårare att omfatta. Nämligen det faktum att vi lever i en fallen värld. Det finns ju också sånt ont som inte kan förklaras av naturens begränsningar eller av människors bristande kärlek. Barn som föds med oförklarliga sjukdomar och handikapp, jordbävningar och naturkatastrofer, vilka inte direkt orsakats av människan. En kristen tro har en förklaring till detta, nämligen kort uttryckt. Den värld som vi lever i är inte sådan som den ursprungligen var tänkt att vara. Den har allvarliga brister och Bibeln ger oss också förklaringen till det här. Vi kan börja med att konstatera att Gud är god. Guds väsens godhet ifrågasätts inte någonstans i Bibeln. Gud säger också att världen och människan inte var ond från början. Allt som Gud skapade var från början gott och skönt. Men så läser vi i 3 kapitlet av 1 Mosebok om hur de fria varelser som Gud skapade i tidens morgon av fri vilja valde att göra uppror mot honom. Denna händelse, som vi brukar kalla för syndafallet, fick kosmiska konsekvenser. Det var nämligen inte bara människan som föll, utan även naturen drabbades. Guds från början goda skapelse blev fördärvad. Och allt sedan det här så är Guds skapelse förvriden. Och en följd är just olika naturkatastrofer, sjukdomar med mera, som inte nödvändigtvis beror på människan. Världen som vi känner den är alltså inte sån som Gud en gång skapade den. Men eftersom ju också människan, liksom den övriga skapelsen, är fallen och bunden av synd, så påverkas allt hennes tänkande och handlande och blir en orsak till hennes kärlekslösa handlande. Som en följd av fallet är världen och människorna fallna och abnorma. Och det här innebär bland annat att också psykiskt friska människor kan utföra onda handlingar. Också i den osynliga världen, andliga världen, skedde ett uppror. Enligt bibliskt synsätt har världen bokstavligen blivit ockuperad av en utomstående makt. Skaparen är inte längre den enda som har inflytande över sin skapelse. Det finns en ond makt i Bibeln som kallas för den onde, djävulen med flera namn, som påverkar skeendet av människorna och som ständigt söker tillfällen att förstöra skapelsen och skada dess invånare så mycket som möjligt. allt sedan syndafallet pågår en strid mellan det onda och det goda i den synliga lika väl som i den andliga världen. Så syndafallet har alltså en avgörande betydelse när vi vill förstå det ondas uppkomst ur en kristen synvinkel. Det är inte bara en enskild orsak till det onda, utan själva dess ursprung, dess rot. Även Nya testamentet beskriver syndafallet som en konkret händelse i historien. Syndafallet ger oss också bakgrunden till hela den kristna frälsningshistorien. Utan syndafallet hade inte Gud behövt sända sin son för att återköpa världen. Och i det här skedet så brukar det uppstå några frågor. En är den här: men om nu Gud har skapat allt, är han inte då också ursprung till det onda? Då förutsätter man att ondskan är ett ting som Gud har skapat. Men det är ett misstag. Man menar att eftersom Gud har skapat alla andra ting, så måste han ju därmed även ha skapat det onda. Men det onda är inget ting, utan en brist eller ett fördärv. Ett av Gud skapat ting. Den här bristen, bär han inte ansvar för. På samma sätt är till exempel blindhet avsaknad av syn och inte ett ting. Gud har skapat allting, men det onda kommer inte från honom. Men i några bibeltexter i Gamla testamentet kan man ju få uppfattningen att ondskan kommer från Gud. Många undrar till exempel över ställena i Första Samuels boken där det står att kung Saul plågades av en ond ande från Herren. I Jesaja 45:7 läser vi åter att Gud säger: jag som danar ljuset och skapar mörkret, jag som ger lyckan och skapar olyckan. Jag, Gud, är den som gör allt detta. Vidare sägs det i Amos 3:6. Drabbas en stad av något ont utan att Gud har skickat det? Lösryckta ser de här texterna ut att påstå att Gud skulle ligga bakom ondskan och skulle vara orsak till den. Men i fallet med Saul kan man tänka sig att Satan fick Guds tillåtelse att plåga Saul som en del av Guds straff för hans olydnad. Men eftersom straffet kommer från Gud, så kallas ändå anden för en ande från Herren. Samma sak hände ju, som vi kanske minns, med den gudfruktige Jobb. Men då var det inte fråga om ett straff utan om en prövning. I de andra texterna handlar det i båda fallen om att Israels folk har övergivit Gud. Det talar om Guds straff över folkets synd. Man bör i det här sammanhanget skilja mellan syndens onda och det som är det onda i sig och straffets onda som är något gott och rättvist. Vi kan ta ett exempel. Om du eller jag tar pengar av någon annan, det vill säga gör oss skyldiga till stöld, så är det ett brott och också en synd. Men om staten, representerad av polisen, tar pengar av oss, det vill säga utdömer böter för någon förseelse som vi har gjort, så är det ett rättmätigt straff. Vi kan med andra ord säga att skapade varelser är ansvariga för syndens onda, medan Gud är ansvarig för straffets onda. Sammanfattningsvis kan vi säga att det onda är inget skapat, utan en brist och ett fördärv hos något Gud har skapat, vilket ursprungligen var gott, till exempel blindhet. De höga varelser som Gud skapade, alltså änglar och människor, kan själva också utgöra ursprunget till något. Därför kan de också utföra verkliga handlingar som de och inte Gud är ansvariga för. En annan fråga som dyker upp ibland är denna. Varför skapade Gud de människor som kunde falla? Hade det inte varit enklare om de första människorna inte hade kunnat falla? Ja, inte om Gud ville skapa människor som av fri vilja skulle kunna välja att älska honom, vilket nog var hans ursprungliga vilja och plan. Gud ville bjuda in till den kärlek och det liv han äger, men i kärleken ingår med nödvändighet ett mått av frihet. Djur, maskiner och robotar kan inte ta emot Guds, kan inte ta emot och ge kärlek i dess fulla mening. Så genom att skapa kärlekens verklighet så skapar Gud också fallets och därmed ondskans möjlighet. Men medan Gud är ansvarig för kärlekens verklighet så är änglar och människor ansvariga för fallets verklighet. En följdfråga blir då: kunde inte Gud skapa fria varelser som inte kan falla? Svaret är nej. Gud är allsmäktig, men han kan inte göra det logiskt omöjliga. Som till exempel att rita en fyrkantig triangel, lugga en flintskalle i håret eller skapa en så stor sten att han inte kan lyfta den. Dessa exempel är bara meningslösa sammansättningar av ord. Det finns helt enkelt inget att göra. På samma sätt så skapar Gud antingen robotar som varken kan älska eller falla, eller människor som kan älska men också falla. Men varför ingriper då inte Gud varje gång friheten missbrukas, undrar vi kanske. Och svaret ligger här i frihetens natur. En frihet som möter motstånd varje gång den missbrukas är ingen verklig frihet. Vi kan återigen illustrera med ett exempel. Om jag ger mina barn 5 eller 10 euro i veckopeng, så är pengarna egentligen inte deras om jag blandar mig i varje gång de tänker använda pengarna på ett oklokt sätt. Då kan man ju fråga om jag verkligen har gett någonting alls. Om det enda mina barn kan köpa för pengarna är sånt som jag själv tycker är bra, så är det ju fortfarande mina pengar som jag spenderar genom dem. Så här fungerar det också med Gud. Han ger samtidigt människan både frihet och ansvar. I en värld med möjlighet till kärlek måste det också finnas möjlighet till ondska och lidande. Gud hade säkert kunnat skapa en värld med mindre möjligheter till ondska, men samtidigt så hade en sån värld också innehållit mindre möjligheter till godhet. Friheten att älska medför även friheten att skada andra. Annars är det ingen verklig frihet. Vi har redan hört C.S. Lewis citeras här idag. Och C.S. Lewis skriver i en bok som heter Lidandets problem så här. Genom att skapa varelser med fri vilja underkastar allmakten sig från begynnelsen möjligheten av ett sådant nederlag. Alltså att människan missbrukar sin vilja. Och det var ju också precis vad som skedde. Det är också goda skäl att här poängtera att människan en gång skapades med en fri vilja. Men att hon efter syndafallet inte längre har det. Och det här gäller ju särskilt den andliga dimensionen. Människan i sitt fallna tillstånd kan inte längre välja Gud, utan Gud måste välja henne. Gud har alltså i skapelsen gett människan ett visst mått av frihet när det gäller livet här på jorden. Och måste ta risken att hon missbrukar den friheten, även när det betyder att hon skadar andra. Men sann frihet innebär också ett moraliskt ansvar. Människan har en enorm potential till att göra det goda, Men samma potential kan också användas i det ondas tjänst. Människan har därför ett moraliskt ansvar för hur hon handskas med den frihet hon har fått. Missbruk av det ansvaret kan rimligtvis inte skyllas på Gud. Om någon undrar över den här rubriken, så är det en travesti på en gammal pacifistisk sång med titeln Varför skola människor strida? Om nu någon undrar alltså. Vi har nu talat om ondskans problem, det ondas ursprung och status, det vill säga de intellektuella frågorna om ondskan. Låt oss nu övergå till att tala om lidandets problem, som handlar om de existentiella frågorna. Det här är ett mycket mer svårgripbart problem. Och vi är ofta hänvisade till spekulation när vi försöker förstå dess orsaker. Men jag ska försöka ge några riktlinjer för hur vi kan närma oss det här problemet. Jag ska börja med att allmänt säga att det i vår kultur verkar som om meningen med livet är att uppnå lycka. Det sker genom att vi får materiellt välstånd, blir sedda, blir berömda och så vidare. Och det här budskapet tutas ut i så gott som alla media idag. Det är viktigt för dagens människa att hon får förverkliga sig själv och sina drömmar. För då blir hon lycklig. Tror hon i alla fall. Att det sen finns människor som uppnått sina drömmar och utåt sett lever ett lyckligt liv, men ändå bara känner tomhet inombords, talas det mycket lite om. En anledning till att lidandets problem är så svårlöst också för många kristna är att vi har en naturlig benägenhet att utgå från att också Gud har som syfte med oss människor att vi ska bli lyckliga i våra jordiska liv. Och det här låter kanske väldigt krasst och politiskt inkorrekt att säga. Men utifrån klassiskt kristet synsätt så stämmer det inte. Utan att alls vilja förhärliga lidandet visar frälsningshistorien nämligen att Guds primära syfte med våra liv inte är lycka i världslig mening, utan att vi ska lära känna honom och leva i gemenskap med honom. Och det gör vi genom att bli och vara hans barn. Att bli en kristen och leva som en kristen är det absolut högsta som en människa kan erfara i livet. Om vi dessutom någon gång också får erfara stunder av lycka, så är det bara en bonus. Det här behöver vi hålla i minnet. I fråga om mänskligt lidande så känns det ur vår synvinkel oftast meningslöst. Men trots att det kan kännas just så, så behöver inte lidandet alltid vara förgäves. För att ta några banala exempel, så kan du till exempel jämföra när du ligger på massörens bänk eller när du sitter i tandläkarens stol medan han eller hon borrar i dina tänder. Det temporära lidande du då känner förebygger ett ännu större lidande, nämligen muskelvärk och ryggont i det ena fallet och tandvärk och tandlossning i det andra. Och därför kan du stå ut med det. Folkvisdomen har också myntat uttrycket att ont ska med ont fördrivas. Och så kan det vara också när det gäller oss människor på ett högre plan. Vi vet ju att Guds vägar är högre än våra vägar. Och han kan i sin vishet använda också det onda för ett gott syfte. Kristendomens skeptiker säger ofta att det är omöjligt att en god Gud skulle kunna existera samtidigt som också ondska och lidande existerar. Men egentligen finns det inget ologiskt alls i det här. Gud kan som sagt ha goda skäl att tillåta lidande till världen. Vi människor är bara inte i stånd till att säga att Gud saknar goda skäl till det, eftersom vi är begränsade till tid, rum, intelligens och förståelse. Men Gud, han har ju förmågan att se historien från början till slut. I sin försyn kan han styra historien mot sitt mål med hjälp av människors beslut och handlingar. Och det kan ju faktiskt också vara så att Gud för att uppnå sina syften kanske måste tillåta ganska mycket lidande längs vägen. Det är lidanden som ur vårt mänskliga rätt begränsade perspektiv kan verka meningslösa, men som Gud utifrån sitt breda och långsiktiga perspektiv alltså kan ha goda skäl att tillåta. Om huvudmålet med vårt liv är att skapa mänsklig och jordisk lycka, så kommer mycket av lidandet i livet att verka fullständigt meningslöst. Men om vi försöker se det hela ur ett annat perspektiv, så är det inte meningslöst om det till exempel resulterar i att vi lär känna Gud på ett djupare sätt. Och det är som sagt mycket viktigare än att vi lever ett liv här på jorden utan lidande. Lidandet kan med andra ord ge människan anledning till att bli mera beroende av och förtrösta på Gud. Lidandet kan rent av vara nödvändigt för att leda oss själva eller andra närmare Gud och hans syften. Ett ofta nämnt citat skriver också C.S. Lewis att lidandet yrkar på vår uppmärksamhet. Gud viskar till oss i våra njutningar, talar i vårt samvete men ropar i våra lidanden. Det är hans megafon för att väcka en döv värld. Enligt kyrkofadern Augustinus kan lidandet också luttra och förredla en människa. Gud kan till exempel använda lidandet för att lösgöra oss från en alltför stark bindning till det jordiska livet och de jordiska egodelarna. Vi vet inte heller hur Gud kan använda det lidande vi genomgår i vårt liv. Och om inte i vårt liv så kanske i andras. Det har till exempel sagts att martyrernas blod blev den tidiga kyrkans utsäde. Ofta är det faktiskt så att också i vår tid att det är just de länder som har fått utstå svåra prövningar och förföljelser som den kristna tron också växer snabbast. Till exempel i Kina och också i arabvärlden. Medan utvecklingen nästan går på minus i den bekväma och välmående västvärlden. Att Gud kan använda det onda för ett gott syfte innebär ändå inte att det onda i sig blir något gott. Men däremot alltså att det onda på grund av Guds suveräna handlande kan leda till något gott. Vi kan här också komma ihåg aposteln Paulus som säger: för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Det betyder inte heller att det onda plötsligt blir gott, men att det som fortfarande är ont kan leda till något gott genom Guds handlande. I Bibeln finns ju också flera exempel på hur Gud på ett förunderligt sätt kan vända det onda i något gott. Vi kommer till exempel ihåg Job som förlorade många familjemedlemmar och all sin egendom, och Josef som såldes av sina bröder. Men båda välsignades av Gud i slut, redan i detta liv. Det exemplifierar Psaltarpsalm 126:1, där vi finner det tröstefulla och underbara orden om att det som sår med tårar ska få skörda med jubel. Bibeln innehåller överlag mycket tröst i svåra situationer. Den trösten får också vita till oss när vi eller andra människor lider. Gud är inte ett otillgängligt och opersonligt väsen, utan en kärleksfull far som delar människans lidande och smärta. Vilket vi märker i Jesus, som gör det bästa bibliska exemplet på hur något till synes ont kan få ett gott slutresultat. Genom sitt lidande åstadkom Jesus något oändligt gott för oss människor. På korset uthärdade han ett lidande som övergår allt förstånd, när han bar straffet för världens synder. Ingen av oss kan helt förstå detta lidande, Trots att han var oskyldig genomled han frivilligt ett ofattbart lidande för vår skull. Endast därför att han älskar oss så mycket. Så när vi får utstå i vårt eget tycke oförtjänt lidande kan tanken på Kristi kors bidra till att ge oss den styrka och det mod vi behöver för att bära det kors som Gud kanske lägger på vår rygg. Som vi har sett så ger den kristna tron ett trovärdigt svar på det ondas problem. Det vill säga ondskans ursprung, dess natur, dess nuvarande existens, dess relation till Gud och så vidare. Däremot har den kristna tron inte ett utdömmande svar på lidandets problem. Det vill säga just de existentiella frågorna om varför just jag eller någon annan oskyldig och försvarslös människa drabbas. Vi människor kan alltid spekulera i det här, men vi kommer aldrig på denna sida av evigheten att komma fram till något exakt svar. Vi kommer säkert ihåg att inte heller Job i Bibeln fick ett svar på sina frågor om varför han måste utstå så mycket lidande. Ett faktum att vår jord i väntan på domen är fylld av orättfärdighet, orättvisa och lidande. Lidandets problem löser vi som kristna, inte med argument utan genom att visa medkänsla, ge tröst och hjälp. Så istället för att komma med intellektuella förklaringar på lidandets problem så erbjuder Gud i vårt många gånger oförklarliga lidande sin tröst, sin kraft, sin närvaro och sin ledning. Han ger oss också ett hopp inför framtiden. Under mörka perioderna av våra liv får vi förtrösta på Gud och lita på hans godhet också när vi inte kan se den eller förstå den. Vi människor förtvivlar alltså lätt vid åsynen av allt ont som vi ser runt omkring oss. Men den goda nyheten som vi kristna alltid ska komma ihåg är ju just det att Gud inte har lämnat människan åt sitt öde. Det är inte ondskan som kommer att få sista ordet. I och med Jesus fick Guds rike insteg i världen och genom honom iscensatte Gud sin fantastiska räddningsoperation för mänskligheten. Jesus manifesterade det nya i sin person och i sina handlingar. Människor upprättades där han drog fram. Till exempel äktenskapsbryterskan som blev förlåten, Sakaios som blev befriad från själviskhetens bojor och Maria från Magdala som befriades från onda krafter. Den blinde Bartimaios fick öppnade ögon och Lazarus uppväcktes från de döda. För där som aktar i alla dess former besegrades. Och samma sak sker allt fort idag runt om i vår värld. Guds rike har alltså kommit till vår jord i och med Jesus. Det är fortfarande dolt som vi har hört, men ändå verksamt. Det onda är fortfarande verkligt, men endast under en begränsad tid. Nämligen fram till dess att Jesus kommer tillbaka för andra gången för att upprätta sitt rike i fullhet. Men redan nu är det nya riket så pass nära att dess krafter är verksamma och vi kan också få se dem och ta del av dem. Vi lever nu är ett mellanstillstånd som vi redan har hört av redan nu, men ännu inte. Mellan Guds första och andra tillkommelse. Guds rike finns redan på jorden, men ännu inte i sin fullhet. Därför finns det fortfarande synd, sjukdom och lidande på jorden. Samtidigt som det, fastän vi kanske i vår del av världen inte upplever så mycket av det, också förekommer sånt som övernaturliga helanden och under som svar på bön. Såna övernaturliga gärningar vittnar om Guds rikets närvaro på jorden. På samma sätt som Gud genom Jesus Kristus visade på Guds rikets närvaro genom sina övernaturliga gärningar för över 2000 år sedan. Hur ska vi då konkret leva i denna värld som så präglas av ondska och lidande? Trots glimtar av Guds rike så lever vi alltså i en fallen värld där ondska och orättvisa råder. Så kommer det att vara till dess att Gud en dag kommer tillbaka. Men det här betyder inte att vi människor, och särskilt inte vi kristna, ska sätta oss ner med armarna i kors och invänta hans återkomst. Nej, vi har alla ett ansvar att göra Guds gärningar här på jorden. Inte för att vi därmed skulle komma närmare Gud, utan för att tjäna våra medmänniskor. Och det här får flera viktiga konsekvenser för oss som kristna. Det ger oss en verklig anledning till kamp för det goda. Vi får med Guds hjälp kämpa mot allt det onda som bryter ner vår värld. I denna tillvaro präglad av Guds goda skaparverk, men också av syndafallets ödesdigra konsekvenser, får vi alltså be om att Guds räddning och upprättelse ska förverkligas i människors liv och i samhället överlag. Så en värld där barn torteras, kvinnor våldtas, ungdomar fångas av knarklangare, äktenskap splittras och hungriga ropar efter mat, ber en kristen ur djupet av sitt hjärta om det goda seger på olika områden. Men vi har ännu kvar en viktig synpunkt. Det är frågan om framtiden. Vår egen framtid och världens framtid. Guds syfte med oss människor är inte begränsade enbart till det här livet, utan sträcker sig bortom graven in i det eviga livet. Frälsningsplanen innebär nämligen att allt det ändliga, onda i den här tiden en gång kommer att uppvägas av ett oändligt gott i evigheten. Aposteln Paulus skriver i Romarbrevets 8:e kapitel: Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. På ett annat ställe skriver han i 1:a Korintierbrevets 2:a kapitel, vers 9: Vad inte ett öga har sett och inte ett öra har hört och vad ingen människas hjärta kunnat tänka, vad Gud har berättat dem som älskar honom. Det finns alltså ett löfte om en himmelsk glädje och en gottgörelse som övergår allt förstånd. Vi har skapats för att leva i gemenskap med Gud och kommer att få evigt liv. Och det är något som i slutändan kommer att ge oss sann och evig tillfredsställelse. Också aposteln Paulus fick utstå många svåra lidanden. Han levde som apostel med stor uthållighet under lidanden, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält. Ändå skriver han: Därför tappar vi inte modet, även om vår yttre människa bryts ner. Förnyas vår inre människa dag för dag, till vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Paulus, han levde med evigheten för ögonen. Han förstod att vår begränsade livslängd är oändligt kort jämfört med det eviga liv som vi ska tillbringa tillsammans med Gud. Ju längre tid vi tillbringar i evigheten, desto mindre kommer våra umbäranden i det här livet att krympa ihop till ett litet ögonblick. Det är därför som han kan säga att detta livets lidanden väger oändligt lätt. Det drängs i det hav av glädje och härlighet som Gud ska skänka dem som förtröstar på honom. Paulus tänker sig en balansvåg där man i den ena vågskålen lägger allt lidande och elände här i livet, medan man i den andra lägger den härlighet som Gud ska ge åt sina barn i himlen. Och denna härlighet väger så tungt att den inte kan jämföras med det jordiska lidandet. Och även om tillvaron här på jorden många gånger kan kännas både tung och meningslös, så kommer slutet att bli gott. Och detta är det hopp som vi kristna har att se fram emot. Men även världen har en ljus framtid. Korset och uppståndelsen visar dels på Guds kärlek och dels på att ondskan en dag ska få sitt slut. Genom Kristus har Gud beslutat att återupprätta sin skapelse. Gud har i sitt ord lovat att skapelsen en dag ska befrias ur ondskans järngrepp. Då kommer han att döma världen med rättfärdighet, som vi hörde i Johans predikan. På denna befrielsens dag kommer det onda för alltid att krossas och syndafallets konsekvenser att upphävas. Efter att Gud dömt världen kommer han också att upprätta och nyskapa en ny värld där ondskan och lidandet för evigt är utplånade. Är det här som vi hittills har talat om som bakgrund, ska vi återvända till frågan om hur vi kristna kan svara på dilemmat om det onda kontra Gud. Vi kan inte förneka delar av resonemanget, men vi kommer fram till en annan slutsats. Visst är det så att om Gud är god, så vill han utplåna det onda. Visst är det också så att om Gud är allsmäktig, så kan han utplåna det onda. Förvisso kan vi också konstatera att det onda inte ännu är utplånat. Men vår slutsats blir: Gud kommer en dag att utplåna det onda. Genom att lägga till ordet ännu har vi löst det logiska problemet. Det felaktiga i Guds förnekarens argumentation finns i den tredje premissen, när han förutsätter att det onda aldrig kommer att utplånas, att allt kommer att förbli som det är nu. Ett annat fel är att man antar att Gud och ondskan inte kan existera samtidigt ifall Gud är god. Men det är som vi har sett ingen ologiskhet i det här. Och Gud kan ha goda skäl till att tillåta lidandet i världen. Frågan i det här sammanhanget handlar alltså inte ytterst om Guds existens, utan snarare om varför Gud dröjer så länge med att gripa in. Problemet är alltså inte ett logiskt problem, utan snarare en tidsfråga. Och på den frågan så finns det också olika spekulationer till svar, som jag inte ska gå in på nu. Vi kommer till avslutningen. Jag vill också kommentera ett påstående som jag inledde mitt anförande med, nämligen argumentet att det kan inte finnas någon Gud på grund av all den ondska som finns i världen. Tittar vi närmare på den här utsagan, så märker vi att den är självmotsägande och i slutändan faktiskt vittnar för och inte mot Guds existens. Hur kan vi då komma till en sån slutsats? Jo, resonemanget som kanske kräver lite hjärngymnastik är följande. Om man talar om något ont, så måste man samtidigt förutsätta att också ondskans motsats, det goda, existerar. Om det således existerar något som man kan kalla gott och något som man kan kalla ont, så måste det finnas en norm som bestämmer vad som är gott och vad som är ont. Om det finns en norm för vad som är gott och ont, så måste det också finnas en normgivare. För varifrån har vi överhuvudtaget annars fått tanken om gott och ont? Om människan är normen blir moralen subjektiv. Den växlar med människan, makten eller majoriteten. Vem eller vad kan vara en sån normgivare annat än Gud? Slutsats: om vi talar om gott och ont, så förutsätter vi omedvetet Guds existens. Ingen annan kan vara den högste normgivaren. Med andra ord, ifall Gud inte existerar, existerar heller inga objektiva värden, då kan vi inte heller tala om verkligheten i termer av gott och ont. Vi kan ändå konstatera att ondskan existerar, därför existerar objektiva värden och därför existerar Gud. Ondskans existens visar sig alltså inte vara något skarpt ateistiskt vapen, utan snarare dess akilleshäl. En konsekvent ateist kan alltså inte samtidigt förneka Guds existens och samtidigt tala om det onda som ett meningsfullt begrepp. Genom att säga att ondskans förekomst i världen bevisar att Gud inte existerar, så gör man sig således skyldig till en logisk motsägelse. Man förutsätter det man försöker bevisa. Om inte Gud är den yttersta normen, så blir det ju människan själv som förutsätts vara den yttersta normen. Det är nämligen den enda möjlighet som återstår om man avskaffar Gud. Men då uppstår istället frågan: vilken människas norm är det i så fall vi bör följa? För bland människor kan man ju verkligen inte säga att det finns någon enhetlig norm som alla ställer upp på. Är det Adolf Hitlers norm eller är det Moder Teresas norm som vi ska följa? För att ta två mänskliga kända exempel som verkligen var moraliska motpoler. Om vi väljer Moder Teresas norm, så uppstår följdfrågan: varför? Vem bestämmer att modet är resas norm är god och att Hitlers norm är ond? Så ifall människan är måttet så blir moralen ofrånkomligen subjektiv och beroende av människans godtycke. Människan, känslorna och demokratin är föränderliga och erbjuder ingen stabil grund att bygga moralen på. Vi människor är skapade med vårt samvete och våra normer. Om Gud inte finns så finns det alltså heller ingen slutgiltig yttersta norm. Man har då ingen grund för att hävda förekomsten av moral. Då finns det heller ingen skillnad mellan en smekning på kinden och ett slag på käften. Att ta bort Gud ur ekvationen löser således inga existentiella och intellektuella problem. Tvärtom. Vi har sett att det kristna svaret på det ondas problem är både meningsfullt och sammanhängande. Det kristna svaret är heller inte ologiskt, som en del kanske vill påstå. Vi har också sett möjliga förklaringar till varför Gud kan tillåta lidandet i världen. Att ondskan och lidandet ur vår synpunkt ofta kan kännas meningslöst, men inte behöver vara förgäves. När vi lägger det i Guds goda händer så kan han vända det till något gott. Jag har också noterat att kristendomen mer än kanske någon annan livsåskådning motiverar oss att med Guds hjälp kämpa mot ondskan redan i denna tid. Det är vår uppgift i väntan på den dag när Gud ska komma tillbaka i Kristus för att slutgiltigt göra upp med ondskan. Den kampen kan ibland kännas hopplös när vi ser oss omkring i vår värld. Men vi ska komma ihåg att vi inte är ensamma. I vår kamp strider Herren med oss och för oss. Framförallt ska vi komma ihåg att det finns ett hopp om en fullständig och verklig befrielse från denna världens onda. Och även visat att det onda egentligen är ett av många argument för Guds existens. Till och med en känd ateist och filosof vid namn G.L. Mackey, som ägnade mycket av sitt liv åt att kritisera kristendomen, medgav kort före sin död att det ondas problem trots allt inte visar att teismens, alltså Guds trons centrala läror, är logiskt oförenliga med varandra. Trots att det ondas och lidandets problem är den kanske svåraste utmaningen mot Guds existens, är det paradoxalt nog Gud som också är den enda lösningen på problemet. För om Gud inte existerar är vi hopplöst förlorade i ett liv fyllt av oberättigat och obotligt lidande. Allenast Gud är det slutgiltiga svaret på ondskans och lidandets problem, eftersom han räddar oss från det onda och för oss in i den eviga glädjen som innebär en evig gemenskap med honom. Tack så mycket.